talare, verklig veteran i nationella sammanhang. Det är en av ledamöterna i Sverigedemokraternas styrelse, ingenjör Sven Davidsson. Det är glädjande att han, en sådan kämpe, är med oss här idag. Ge honom en rungande applåd. Sven Davidsson!
Partimedlemmar, sympatisörer, inbjudna representanter för press och massmedia. Om 4 dagar firas svenska flaggans dag för 74:e gången i vårt land. Och ett nationellt sinnat parti som Sverigedemokraterna hade givetvis utlyst det här mötet då, den 6 juni, om det hade varit en arbetsfri helgdag. Med möjlighet för alla svenskar som älskar sitt fosterland att på ett värdigt sätt kunna möta upp och fira vår nationaldag så som man kan göra i de flesta andra länder. Men ack nej, det går inte för sig här in. För att här härskar internationalism. Här i allemansland ska folkets nationaldag helst förbigås med största möjliga tystnad. Och det är främst som en reaktion mot all denna form av ständigt självförnekande som Sverigedemokraterna överhuvudtaget har kommit till. Vi hyser omsorg om det svenska folket och i vår verksamhet önskar vi gå ut så öppet, så sanningsenligt, så uppriktigt och så energiskt som möjligt. Det är alltså helt fel när de flesta illvilliga tidningar och olika partiföreträdare försöker att framställa oss som ljusskygga rasistiska element som inte vågar sig fram i dagsljus. Har vi inte dagsljus här kanske? Och har vi inte inbjuden press? På söndagen den 1 april, om det var ett aprilskämt eller inte, det vet jag inte. Men då talar i varje fall Socialdemokraternas partisekreterare Bo Toresson inför Gävleborgs partidistrikt i Söderhamn. Och han sa, som många har läst, att bakom den senaste tidens flygbladskampanjer och hans sista givetvis på Sverigedemokraternas faktauppgifter om flyktingarnas socialbidrag och möbelbidrag, bakom dessa flygbladskampanjer så döljer sig allsköns avskum, ljusskygga rasister som genom okunskap och lögner sprider sina bedrägliga påståenden. Detta yttras inte om någon företrädare för någon liten kommunistisk sekt, utan det yttras av partisekreteraren för Sveriges största parti. Är det då att undra på att det ser ut som det gör i Sverige idag? Och att vi som enda land i Europa är på väg att segla in i en svår ekonomisk kris. Nej, jag vill en gång för alla slå fast att vi anstränger oss verkligen hårt för att få våra uppgifter kontrollerade av ansvariga myndigheter innan de släpps ut. Och beträffande okunskapen så vågar jag påstå att vi Sverigedemokrater i dessa frågor är bättre informerade än majoriteten i riksdagen. Samma dag, ytterligare ett aprilskämt. Då talade folkpartiledaren Bengt Westerberg inför FPUs förbundsstyrelse. Och han sa att skärpningen av den svenska flyktingpolitiken är orimlig och bör tas tillbaka. Han tillade att kravet på humanitet och solidaritet får inte bero på avståndet till den svenska gränsen. Han föredrar artfrämmande flyktingar från andra världsdelar framför exempelvis baltiska vapenvägrare ur den sovjetiska ockupationsarmén. Och en sak, det vet vi helt klart. Bengt Westerberg vill vi inte se i en eventuell borgerlig regeringskoalition efter valet. Då är trots allt socialdemokratin med Maj-Lis Lööw bättre alternativ än Bengt Westerberg. Den socialdemokratiska regeringen stängde som bekant gränserna den 14 december med stöd av en undantagsregel. Man stängde för krigsvägrare och asylsökande med flyktingliknande skäl. Och detta gjorde man inte på grund av någon slags nyvaken ansvarskänsla för Sveriges framtid och Sveriges folk, utan för att Sverige helt enkelt har blivit fullproppat med flyktingar. Att man har valt att införa en sån här undantagsparagraf i den utlänningslag som börjar gälla från och med den 1 juli 1989. Det är naturligtvis därför att man har insett att det är totalt meningslöst att vända sig till riksdagen i en sån här fråga, även i ett krisläge. Där i riksdagen, där är det bara Maria Leissner och Alexander Chrysopoulos som låter höra sina stämmer, medan resten tiger snällt och fegt. Den representativa demokratin har aldrig fungerat i denna fråga. Och det har jag i så gott som varje anförande sedan 1982 framhållit. Och det har regeringen först nu kommit fram till samma sak. Och nu väntar fortfarande cirka 29 000 flyktingar och invandrare på besked från Invandrarverket. De 150 flyktingförläggningarna och slussarna är ju som bekant överfulla. Och trots att man vet att inga kommuner vill eller kan ta emot. Det finns inga bostäder, det finns inga arbete. Man vill inte anställa den. Så har man ändå beviljat uppehållstillstånd för 7 000, 7 000-8 000 det sista halvåret. Bara detta visar ju att det inte finns något förstånd bak. Sedan 1984 har antalet ärenden på Invandrarverket ökat från 80 000 per år till 190 000 ärenden 1989. Och de sociala kostnaderna har tredubblats sedan 1985 över hela riket. Tredubblat. Kostnaderna för inkvartering av nytillströmmande 1989 beräknades till 5 miljarder. Det är betydligt mer än vad FN har lagt ner på samtliga 15 miljoner flyktingar över hela världen under samma tid. FN satsade knappt 3 miljarder 1989. Knappt 60% och vad vi lägger ner på 30-40 000 människor. Och ingen inbillar väl sig att dessa 5 miljarder är någon slags engångsföreteelse för ett år. Det fortsätter naturligtvis år 2, år 3 och 4 samtidigt som nya strömmar in. Och efter några år så övergår kostnaderna till de lurade kommunerna. Och i slutändan blir det som vanligt skattebetalarna som blir lidande. Det skulle förresten vara verkligt intressant att få veta den totala kostnaden under hela 1980-talet. Det kommer vi väl aldrig att få reda på. Om man tänker på skattebetalarna som vi har i slutändan som får betala det hela, så kan vi se på dessa i form utav SKTF-medlemmar som frågade i sin tidning nummer 1 1990, så frågar man sin egen ordförande Sture Nord. Man frågar helt oskuldsfullt hur det kunde komma sig att trots att både den statliga och kommunala verksamheten har krympt under 1980-talet, så har det totala skattetrycket ökat likväl under samma tid. Och Sture Nord svarade helt riktigt. Jo, sa han, det beror på att för varje krona som vi sparar i den offentliga verksamheten och i den statliga verksamheten, så har de sociala kostnaderna ökat med 2 kronor. Man måste alltså höja skatterna trots alla kommunala och statliga inbesparingar. Jag hoppas att det börjar gå upp en talidank för SKTF-arna. Och beträffande Sture Nord så tycker jag att han ska diskutera igenom den här problematiken med Maj-Lis Lööw. Och helst även med Allan Larsson, som åtminstone hittills har visat visst mått och vanligt sunt förnuft. Det är naturligtvis helt klart att när flyktingar från fattigare länder lever mer eller mindre på lyxhotell med helpension några månader utan att krävas på notan, så tror man ju naturligtvis att man drömmer eller att man har hamnat i paradiset. Jag skulle tro samma sak om jag befann mig i samma situation. Och den första och självklaraste psykologiska effekten, det blir givetvis att ringa eller skriva hem till släkt och vänner och berätta hur bra man har blivit omhändertagen i detta egendomliga sagoland. Och följden har givetvis blivit att nästa dag, nästa vecka, nästa månad så har anstormningen blivit dubbelt så stor, tre gånger så stor, fyra gånger så stor och så vidare. En sådan utveckling bör ju ett barn kunna räkna ut. Åtminstone ett barn som har försökt att mata duven någon gång hemma på gårdsplan. Men detta har varit för svårt. Det har varit för svårt för Kristina Rogestam och Maj-Lis Lööw och deras slutledningsförmåga. Man har alltid sett lika nyvaken ut och man har alltid sett lika förvånad ut när hela flyktingsystemet har brakat samman. Bocken som trädgårdsmästare, det är som har varit principen under hela 1980-talets invandrarpolitik. Och apropå bocken som trädgårdsmästare så har den tidigare statssekreteraren på arbetsmarknadsdepartementet och Anita Gradins före vapendragare Jonas Widgren, en gammal bekant för alla gamla BSS-are, han har börjat sticka upp nu. Han har börjat kritisera den svenska flyktingpolitiken. Det är just en rätte kritik. Och det är så dags att kritisera nu. Han sitter numera i Genève vid FNs flyktingkommissariat, UNHCR, och tycker att jag har fått ett litet perspektiv på det hela. Jag tycker att vi borde skicka dit Bo Göransson, hans efterträdare också, för att få lite perspektiv. Och vad säger han nu då, Jonas? Jo, säger han, det största hotet mot den svenska flyktingpolitiken är, har varit, de många icke-flyktingarna. En sak som vi har tjatat om snart i 10 år. Och cirka 90% av de asylsökande är och har varit ingenting annat än ekonomiska flyktingar eller invandrare. Så säger Jonas Widgren idag. Han fortsätter i en artikel att till Nordeuropa har kommit 300 000 asylsökande 1989. Under 1990 så kommer flyktingtrycket förmodligen att öka ytterligare. Västtyskland kommer att strama upp sin asylhandläggning och alla med svaga flyktingskäl och inga skäl alls kommer då att söka sig kanske till Sverige eller Norge. Han fortsätter. Under 1988 stod flyktingar från Turkiet, Jugoslavien, Polen för hälften av Västeuropas asylsökande och över 90% av dessa var ekonomiska flyktingar. Tänk så klarsynt man kan bli så fort man lämnar landet. Och han fortsätter, Sverige har varit betydligt liberalare i sin inställning till identitetslösheten än alla andra länder, klagar han idag. Det lät verkligen annorlunda när han satt tillsammans med Anita Gradin på arbetsmarknadsdepartementet på Drottninggatan och försvarade den liberala och humana flyktingpolitiken och paragraf 6 i flyktinglagen så som den tillämpades före 1985. Vi Sverigedemokrater tror givetvis inte ett ögonblick på Jonas Widgren eller på hans efterträdare Bo Göransson eller lyssna på honom eller på de andra socialdemokratiska kommunråden runt om i landet som nu börjar protestera och klaga över att det hela har spårat ur. Vi tror inte på någon annan än oss själva i medvetande om att reaktionstiden hos sossar och även centerpartister ligger cirka 10 år efter vår egen i denna fråga. Och en sak är jag övertygad om, och det är att historieskrivningen över 80-talets flyktingpolitik, oavsett om den skrivs av en socialdemokrat som Jonas Widgren eller av någon annan besserwisser, så kommer den att betecknas som ett stort misstag och ett ödesdigert misslyckande. Och någon ansvarig kommer man aldrig att hitta. Ansvaret kommer att försvinna någonstans i den anonyma majoriteten i riksdagen. Och den senaste tidens attentat mot flyktingförläggningar, det är ett resultat av denna helt felaktiga politik. Redan 1984, innan den så kallade kommunreformen genomfördes i riksdagen, då borde en folkomröstning ha utlysts. Nu känner sig folk överkörda av politikerna i Stockholm och man reagerar negativt på olika sätt. Till exempel i Härnösand eller andra kommuner. Och då, den 7 juni 1984, då var BSS, då stod BSS ensam utanför riksdagshuset och protesterade. Delade ut flygblad och demonstrerade. Och alla människor som passerade förbi visste ingenting. Man visste inte vad som hände där inne i riksdagen. Och en tredjedel av riksdagsmännen hade redan rest hem för att man skulle fira sommarlov. Då, en sån dag, tycker Anita Gradin att det är lämpligt att trumma igenom, att klubba igenom ett sånt här livsavgörande beslut som kommunreform. Att proppa alla Sveriges 182 kommuner fulla med flyktingar. Nåväl, vi har andra punkter på vårt program. Även om flyktingfrågan länge har varit den viktigaste. Vi vill bland annat ändra på Sveriges så kallade kriminalvårdspolitik. Och alla har väl snart till leda läst rubrikerna kring den slutna psykiatriska vård som Lars Inge Svartenbrandt kommit i åtnjutande av under åratal. Jag ska bara läsa upp några rubriker som har förekommit. Tack. Efter att denne mördare och psykopat har dömts till livstidsfängelse. Vapenstöld, inbrott, misshandel, beväpnade rån, människorov, bilstöld, obevakade permission, Jarl Hjalmarsson med Krum, lägenhet på sjukhusområdet, sommarstuga förmodar jag utanför sjukhusområdet. Allt detta talar ju helt för sig själv och jag tänker inte kommentera det ytterligare. Inte heller K.G. Janssons avvikande från Svartsjö eller styckmördarens avvikande från Sidsjön eller Hojvemannens avvikande från Bäckomberget. Det är så sjukt, det är inte värt en kommentar. Jag ska istället ta upp ett annat domslut som om ingen drastisk förändring sker på det politiska området förmodligen kommer att bli föremål för samma horribla vanstyre som de nyss nämnde. Den 17 oktober 1989 dömdes Tommy Alexandersson till livstidsfängelse för 5 mord plus mordbrand. Svea hovrätt var helt enig i sin dom. Ett dubbelmord på Södermalm i Stockholm på försommaren 1988 och ett trippelmord i Tumba i september samma år. Och mördaren, han hade försökt att elda upp sina döda offer för att avlägsna bevis. Och efter att ha gripits för dubbelmordet och efter att ha frisläppts av tingsrätt så begicks trippelmordet samma dag som den friande domen avkunnas i tingsrätt. Samma dag. Det är ganska symptomatiskt. Bara detta vis vilket bottenlöst förakt de kriminella känner inför den svenska lagen. Och hur fungerar nu denna lag som Sverigedemokraterna vill ändra på? Och som vi i ett fall som detta tveklöst skulle ha krävt dödsstraff. Statens kriminaltekniska laboratorium SKI hade ju i detta fall gjort en utredning med skicklighet och med noggrannhet så det fanns säkra tekniska bevis. Och lagens strängaste straff, livstidsfängelse, det låter kanske hårt men i praktiken innebär det knappt 7-8 års fängelse. Tommy Alexandersson kan alltså hinna med åtskilliga trippelmord ytterligare innan han så småningom dör av ålderdomssvaghet. Sedan den nya brottsbalken infördes 1965 har totalt 56 personer dömts till livstid. Nästan alla har dömts för mord. Endast ett fall gäller spioneri. Och Stig Bergling försvann ju också som bekant under en permission. Vanligen har dessa livstidsdömda efter nåd fått straffet omvandlat till 14-15 års fängelse. Och efter villkorlig frigivning har de allra flesta hunnit avtjäna sina straff efter halva tiden eller efter 7-8 år. Så är det. Och det är ingen tvekan om att antalet brott och ökningen av brott står i omvänd proportion till skärpan i straffutmätningen och strafftillämpning. Vid extremt liberal straffutmätning så ökar brottsligheten. Vid skärpning av straffutmätningen så minskar brottsligheten. Så enkelt är det. Och även om de flesta liberaler har en rad flummiga synpunkter på det här, och även om en lång rad socialdemokratiska justitieministrar förklarar att vi vill ha ett mjukt samhälle, vi vill ha högt i tak och vida toleransgränser, så kan vi helt enkelt inte acceptera den brottsutveckling som sker just nu. Med hårt belastade 14-15-åringar, med våldtäkter och misshandel varje dag, med rån och mord av både svenskar och utlänning. Och detta är inget mjukt samhälle. När man måste låsa in både sig själv och alla sina ägodelar bakom flerdubbla lås. Jämför med hur det var i Sverige bara för 30, 40, 50 år sedan. Vi sverigedemokrater kan helt enkelt inte acceptera att det svenska folket ska fungera som ett slags experimentfält för dessa flumliberala lagskrivare, domare, läkare, psykologer och ungdomskuratorer och allt vad de heter, som inte kan och som inte vill se realistiskt på situationen. Vad regeringen tänker göra för att minska antalet rymningar från landets fängelse. En tidning hade några dagar tidigare visat att 228 interna var på fri fot. 51 av dessa var att anse som grova brottslingar, mördare och rånare, som i genomsnitt var dömda till drygt 3,5 års fängelse. Och Laila Freivalds, hon svarade att antalet rymningar inte kan betraktas som särskilt högt med hänsyn till att brottsligheten har ökat kraftigt, så har det procentuella antalet rymningar minskat något. Och ett lands justitieminister sparar på det här sättet, då finns det ju naturligtvis inget hopp. I varje fall inte med en socialdemokratisk regering. Och inte med en liberal borgerlig regering heller. Det är alltså hög tid att Sverigedemokraterna får makt och inflytande nog att ändra på lagstiftningen och lagstiftningens tillämpning i praktik. Sverigedemokraterna vill föra ett totalt krig mot narkotika, som för med sig så mycket annan brottslighet. Sverigedemokraterna vill ha en drastisk höjning av straffen för grova och upprepade brott. Sverigedemokraterna vill ha bort bidragen till missbrukare som begår brott. Det ska vara straffarbete för dessa i fullständigt drogfria anstalt. Och i samband med svensk lagstiftning, så bör man ju faktiskt ta upp fallet Amir Heydari. Som vi kommer ihåg, för några månader sedan så kunde vi läsa att den Iran fortsatt att